Jag har bett att det här budskapet ska få vara en tydlig signal, eller en tydligt budskap, klart och tydligt. Det står ju någonstans att om inte larmsignalen eller basunens ljud är tydlig, vem gör sig då redo till strid? Och vi kan inte slå oss till ro som Guds församling. Vi är inne i en strid, i en kamp. Inte mot kött och blod, skriver Paulus, men mot ondskans andemakter i himlarymderna. Som vill förgöra människor, som vill förstöra, som vill bryta ner. Som vill hindra människor att finna Jesus och frid med Gud. Och hindra människor och vilseleda ut i mörker. Men den som går med Jesus, när vi går i Guds vilja med honom, då går vi alltid i segertåg, står det. Så vi vet att vi är på den segrande sidan. Och vi ska först läsa Galaterbrevet 5 och vers 1. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Friheten i Kristus, andens frihet. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Och det kan vara slavok av olika slag. Vi ska inte ens, höra på att säga, gå in i något kristet arbete för att vara människor till lags. Nej, det är levande Gud vi tjänar. Han har frigjort oss. Han har gett oss frihet, friköpt oss. Och i den friheten ska vi stå fast. Och inte låta något locka oss därifrån. För ett par år sedan bad vi tillsammans med Kurt Lappen. Och många av er vet vem han är. Och han fick ett profetiskt budskap. Jag vet att ni som känner honom har mycket stor respekt för hans profetiska gåva. Både han och hans fru är till stor välsignelse för många människor. Det han såg när vi bad, det var en stor spricka. Och så sa han med tårar i ögonen, jag ser en stor spricka. Det gällde pingströrelsen, det gällde kristenheten, men speciellt pingströrelsen. Och han fick Galaterbrevet 4, där Paulus beskriver anden och köttet. Det är två motsättningar detta. Lag eller nåd står emot varandra. Yttre stadgar emot inre liv. Det är skuggan eller verkligheten. Slavok eller frihet. Han såg en spricka och han kände väldigt nöd för detta. Och det handlar ju om att vi följer Guds väg. Om vi följer Guds vägen, om vi följer mänskliga planer. Det är det valet står. Det gäller för oss personligen var och en. Det gäller för församlingens. Det är församlingens framtid det handlar om. Likaväl som pingströrelsens framtid. Det är ett val vi står inför. De mänskliga planernas väg. De har vissa kännetecken. Då handlar det mer om vi och oss och vårt. Och vi hör mycket sånt idag i pingströrelsen. Vi kan hjälpa församlingar till framgång. Vi kan hjälpa pastorer att lyckas. Vi kan, vi vill. Vad vill vi? Vad kan vi? Vad har vi? Vi. Det är hela tiden ett fokus detta på människor, på mänskliga planer. Man talar om planer och visioner, metoder och tillvägagångssätt, drömmar och ambitioner och även goda gärningar. Men det bygger inte på Guds kraft. Om det är vi som är det viktiga, om det är församlingen som är i fokus. När Guds väg är det vi följer, andens väg, friheten i anden. Då talar vi om vem Jesus är. Vad han förmår. Det är han som är i fokus. Det är han som är i centrum. Det bygger på totalt beroende av honom. Vi söker inte metoder eller modeller eller någonting annat för att få framgång. Vi samlas och söker hans ansikte. Han som är huvudet för församlingen. Han som har vår framtid i sin hand. Om vi vill vara där i hans hand. Och visst, jag säger inte att saker och ting, ett och annat, behöver förändras. Det är inte det. Det behöver säkert behövs förändringar i våra församlingar, både med ett och annat. Men det är inte där problemet är. Och det är inte där lösningen är. Lösningen, det har vi hos honom. Och den vägen är samma väg som har varit genom hela historien. Det är en enkel väg. Det är en öppen väg för alla. Det är bönens väg. Det är att söka hans ansikte. Det är överlåtelse till honom. Det är beroende till honom. Det är lyhördhet för honom. För att få se Guds löften gå i fullbordan. För Gud, han har kontroll över varje situation vi hamnar i. Om vi går hans väg. Hur konstigt det än ser ut ibland. För det kan det verkligen göra. Men då vet vi att vi är i trygga händer. När vi är med honom. Och vi ska läsa två verser från Galaterbrevet 5. Det var vi innan. Vi fortsätter i vers 16 och vers 25. Det var två verser jag hade med faktiskt i min förra predikan att avsluta med. Så nu tar vi det i början här. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden. Så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Här talar Paulus om att vandra i anden. Och det ordet att vandra, det betyder att låta sig få uppfyllas av anden. Att gå tillsammans med anden. Och det betyder också att gå i fotspår. Det finns i det grekiska ordet. Att gå i fotspår. I linje med givna regler finns också betydelsen här. Och det är ju så att det finns gränser som Gud har satt till vårt beskydd. Guds ords gränser. Och när vi håller oss innanför det, då har vi beskydd. Därför uppmanas vi att söka hans vilja, Guds ord och det han säger. Det är nådens väg och det är livets väg. Där finns andens ledning och andens kraft. Och så går vi till vers 25 då i Galaterbrevet 5. Där skriver Paulus, om vi nu har liv genom ande, så låt oss också vandra i anden. Så står det i gamla översättningen, i svenska folkbibeln står det, om Guds ande bor i dig, låt honom leda dig. Om Guds ande bor i dig, låt honom leda dig. Men där ordet för vandra, om vi har liv genom ande, vi har fått ta emot den helige ande, i tron på Jesus Kristus, varenda en av oss här. Då ska vi också vandra i anden. Men det är ett annat ord som betyder att gå i takt med anden. Det blir harmoni. Och det är ju någonting som vi lär oss. Som vi tränas i, som Gud lär oss. Att gå i takt med honom. När vi går i takt med ledaren, med konungen Jesus Kristus. Då är det harmoni. Och då kommer vi i harmoni med varandra. När vi går i takt. När han får leda. Då får vi gå steg för steg tillsammans med den heliga ande. Det är korsets väg. Men det är livets väg. Det är den vägen som leder till fruktbärande. Som är fruktbärandets väg. Och vi är ju bestämda, säger Jesus, till att bära frukt. Att bära andens frukt. Vi är inte bestämd, vi är inte kallade att göra massa med gärningar. Vi börjar aldrig i den änden. Köttets gärningar står emot andens frukt. Men andens frukt, den ger sig alltid uttryck i goda gärningar som Gud har förberett för oss. Det är en väldig skillnad i det. Då finner vi de där uppgifterna som den heliga ande för oss in i. Och vi längtar och vi vill vara med. Och vi vill vara med och tjäna honom. Bärare av frukt. Bärare av frukt. Det är en naturlig konsekvens. Det kommer naturligt i våra liv. Och vi vet att vi kan känna kärlek eller nöd för någonting, för en människa. Och vi vet att det där är en helig ande i mig. Eller vi upplever något särskilt för någon och vi känner att det där hade jag aldrig brytt mig om innan. Det hade jag aldrig känt. Det där är inte mig själv. Det är andens frukt genom mig. Det är anden i mig. Den heliga ande. Och så skulle man också bära arken i Gamla testamentets tid. Och det är min överskrift, att bära Guds ark. Den skulle bäras av de som var kallade till det. På sina axlar så skulle man bära arken. Så står det i Mosebok, andra Mosebok 25, tror jag, första gången som det nämns. Och allt skulle göras efter en mönsterbild. Vi är alla bärare av arken. Vi är alla bärare av ett budskap, av evangelium. Sen är vi som predikar på ett särskilt sätt bärare av att predika Guds ord och att utlägga Guds ord, de som är kallade till det. Men vi är alla på ett sätt bärare att vara vittnen och att bära ut evangeliet. Arken, det var ju det som var det allra heligaste, kan man säga, av alla föremålen i tabernaklet och i templet. Det var det som var, verkligen var Guds närvaro. Det, där i fanns ju vittnesbördet. Där fanns mannat i en guldskål och Arons stav. Påminnelser om Guds vilja och Guds bud. Och hans förmåga att få en vanlig stav, en död trägren, att få liv. Precis som han gör under i våra liv. När vi får andligt liv, när vi blir födda på nytt. Vi är som bildligt talat döda trädgrenar. Utan honom. Men när han föder oss på nytt, då får vi liv. Och vi blomstrar och vi grönskar i Guds rike. Precis som Arons dag. Där finns de där förebilderna. Men framförallt så ovanpå detta finns medlaren. Nådastolen. Nådastolen, det var ju locket på arken. Och det är medlaren, det är Jesus Kristus som har uppfyllt allt för oss. För att ge oss sin fullhet av liv. Som har förlåtit oss våra synder, som tog våra skulder. Dödsstraffet, som är syndens straff, det tog han i vårt ställe. För att ge oss liv och evigt liv. Överflödande liv. Så det är framförallt honom som arken handlar om. Jesus Kristus. Det skulle göras allt i tabernaklet och allt. Arken och allt detta efter en mönsterbild. Och det finns en mönsterbild också för oss som kallas Kristi lära. Det är ju levande ord. Levande instruktion. Och det står i andra Johannes brev 1:9. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Det är att vandra i ljuset. Att vandra i hans lära. Ordet att bära, nasa på hebreiska, att bära Guds ark. Att bära ordet. Bära ut budskapet. Kan också översättas att upphöja, att lyfta upp, att resa upp. Och det är det vi är kallade till, att lyfta upp Jesus namnet. Att bära ut det. Att upphöja det och att lyfta upp Guds ord. Att vi håller Guds ord högt. För det är auktoriteten. Det är det levande ordet till oss. Och vi ska läsa de verserna från andra Mosebok 25 och från vers 21. Just om det här som Mose fick här i mönsterbilden från Gud. Du ska sätta nådastolen ovanpå arken. Och i arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska ge dig. Där ska jag göra mig känd för dig. Det står i gamla översättningen. Där ska jag uppenbara mig för dig. Och från nådastolen, från platsen mellan de båda keruberna som står på vittnesbördets ark, ska jag tala med dig om allt som jag genom dig ska befalla Israels barn. Det är nådastolen som det står att vi frimodigt får komma fram inför. Och förvänta oss att Gud vill uppenbara sig för oss. Han vill uppenbara sig i Jesus Kristus. Vi får lära känna honom. Vi får lära känna hans vägar. Och när vi söker hans vilja, då vill han leda oss. Han vill uppenbara för oss. Vid nådastolen, vi inbjuds att komma dit när vi vill, hur ofta vi vill, varje dag, och vi behöver det. Men det var en tid i Israel som vi snart ska se lite närmare på, när man hämtade arken. Man var full av entusiasm. Man var full av framtidstro, att nu skulle saker och ting hända. Och ibland, när de mänskliga planerna tar över, så kanske det inte är så noga med Guds ord längre. Man börjar kompromissa lite här och var. Och man börjar omdefiniera lite här och var. Därför att resultatet är det som är det viktiga. Och det var just de där orden som profetian som jag nämnde i början också innehöll. Att de mänskliga planerna kommer att ta över mycket av Guds verk. Och det var en larmsignal, det är en varningssignal till oss att vi är vaksamma. Inte låter oss lockas bort från den friheten som vi är ställda i. Det var under Davids tid, kung Davids tid, och det står om i andra Samuelsboken kapitel 6. Det står också om i andra krönikeboken samma händelse. Det står att under Sauls tid, den förre kungen, då hade man inte frågat efter Guds ark. Ja, vi vet hur det gick på den tiden. Det började bra för Saul, men det slutade i total katastrof. Det ledde in i slaveri, slavok och lagiskhet. Och det tog över handen från det som var Guds väg och Guds vilja. Och Guds ark, den var inte så noga med. Men nu var det ett uppvaknande. Och man ville verkligen inte slå sig till ro och låta sig nöja med detta. Utan nu ville man att det skulle hända någonting. Och det fanns säkert många goda förutsättningar här. Och man hämtar arken. Man samlar alla sina resurser man har. Det är mycket folk. Och det är mycket musik och lovsång. Och det är instrument och det är fest och jubel. Nu är grejer på gång, för nu ska det hända här. Och så hämtar man arken. Men det är så att det räcker inte med våra samlade resurser. Det räcker inte med den bästa lovsången, den proffsigaste musiken. För att saker ska hända. Det var bråttom. Man hade inte tid att lyssna in, att söka Gud. Man hade inte tid att vänta efter Herren, att söka Guds vilja och låta sig vara beroende, fullständigt beroende av honom som ensam ger seger. Det var egen vishet, egna planer som tog över handen. Jesaja 30 och 15 som det står. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Med andra ord, genom att lyssna in, genom att söka Guds vilja först, får ni kraft till uppdraget. Men nu skulle det gå fort och snabbt. Och här tar man en ny vagn. En ny vagn. Ja, det var nya metoder. Och nya sätt. Det var inte så noga. Bara det går fort. Bara det händer saker. Det var ju filisternas, hedna folkens sätt. Man tog inte reda på vad Guds ord säger. Vad Guds vilja var. Och vi ska läsa om det där från andra Samuelsboken. Kapitel 6 och från vers 5. David och hela Israels hus dansade och gladde sig inför Herrens ansikte med alla slags instrument av cypressträ med harpor, saltare, pukor, skallror och cymbaler. Det var säkert de finaste instrument man kunde hitta och musiker på den tiden. Men när de kom till Nakons tröskplats räckte Ussa ut handen mot Guds ark och grep tag i den, till oxarna snavade. Då upptändes Herrens vrede mot Ussa och Gud slog honom där för hans försyndelse. Och han dog där vid Guds ark. David blev upprörd över att Herren hade brutit ner Ussa. Han kallade det stället Peres Ussa, som det heter ännu idag. Peres Ussa, att Gud bryter ner Ussa. Vad var det här som hände? Ja, problemet var att Gud var inte med, därför att man lyssnade inte efter Guds vilja, efter hans ord, efter hans väg. Kung David, han måste ha vetat bättre. Men kanske vågade han inte. Kanske var det feghet, kanske var det grupptryck, rädsla att liksom verka gammaldags eller töntig i sammanhanget. Vi vet inte exakt varför David inte sa ifrån, varför han inte följde det han säkert kände till, vad som stod i Guds lag, i Guds bud. För det står att David var en man efter Guds hjärta. Men han vågade inte, utan han följde mängden, han lät det hända. Och oxarna som drog vagnen, snavade. Det skakade till. Och Ussa, en av de två männen som var ledare här, han försöker att hindra arken från att ramla i backen. Ussa var inte den ledare som Gud hade sagt. För Gud hade talat tydligt också i buden i lagen vilka som fick bära arken vid de här tillfällena. Det var inte Ussa. Men det var inte så noga heller med det där. Vem Gud hade satt till det ena eller andra. Och så blir det när människor tar över. Det är inte så noga med det där längre. Vi ska lita på att Gud är med liksom. I våra planer. Det hände vid en tröskplats. Och det är ganska talande. Nakons tröskplats. Det betyder att slå med förstörelse. Men en tröskplats är den platsen som vi vet att agnar skiljs från vete. Det som äkta skiljs från det oäkta. Ussa, det betyder kraft och styrka. Det står symboliskt för mänsklig kraft och mänsklig styrka. Men det var någonting mycket allvarligare som hände här, som gjorde att Ussa blev slagen till döds. När han tog tag i arken, vilket var helt förbjudet. För ni vet, när det börjar skaka, när Gud börjar skaka, eller när han tillåter att det skakar, då gäller det att vi är på Guds sida. Då gäller det att vi går med honom. Och att vi utför vårt uppdrag med andens kraft och andens ledning. För vad orden i grundtexten betyder, det Ussa gjorde, att han räckte ut handen mot Guds ark, det är ordet shall. Det betyder att nonchalera, att vilseleda. Det är ett negativt ord som betyder att man är nonchalant och arrogant. Man vilseleder. Ussa, han försökte att styra Gud. Och det är vad våra planer och våra vägar faktiskt har som konsekvens. Förr eller senare riskerar vi att tro att vi kan styra Gud. Därför blev Ussa slagen till döds. För Gud, han är barmhärtig, han är nådefull, men han är också helig. Och att missbruka hans namn, det står i budet att den som missbrukar hans namn, vilket är att tro att Gud ska vara någon liten tjänare för oss, eller att vi kan styra Gud eller tvinga Gud till någonting. Det står att den som missbrukar Herren sin Guds namn, han ska inte Herren låta bli ostraffad. Gud är helig och det är allvar. Det är ingen lek. Guds verk, församlingen, det är ingen lekstuga. Det är allvar. David, han blev upprörd. För han hade hängt med mängden här, så han förstod inte längre varför Gud handlade som han gjorde. Han hade förlorat klarsyn och den där urskiljningen som han skulle haft. Han blev upprörd. Hur kan Gud göra så? Hur kan Gud döma? Gudsbilden liksom förändras till någonting som vi formar fram. Så att vi inte förstår Guds handlande. Och han höll Gud på avstånd under flera månader efter det. Han blev så skärrad. Så han vågade inte släppa Gud in på sig. För det var ju arken som skulle föras in där David fanns. Men han höll den på avstånd. Och man ställde arken i ett hem några månader. Men Gud han visade välsignelse i den familjen, i det hemmet där arken var. Och så våga ta emot Guds närvaro. Så våga öppna för arken, för Guds egen närvaro. Och när David såg det där att Gud välsignade dem, då vågade han hämta arken in i Jerusalem. Det går en skiljelinje idag. Det kommer att vara en tydligare, allt tydligare spricka genom pingströrelsen, genom kristenheten, säkert också genom församlingar. Det pågår redan en urskiljning och det är vi som väljer. Men när man öppnar, när det är så illa ställt som man öppnar för maktmänniskor, människor som svärmar för katolicism och nyandlighet och zenbuddhism och djupmeditation och allt vad det är, som med vingelpellar, vindflöjlar för vinden, än är det si och än är det så, som ska vara ledare, som ska lära ledarskap. Eller när man har unga gaphalsar som använder svordomar i talarstolen, i predikan, så att människor inte klarar av att vara kvar i församlingar. Det pågår i pingstkyrkor idag. För att man vill vara häftig och nå människor, säger man. Man ska vara lik världen. Då är det allvarligt ställt. Då vore det faktiskt bättre att lägga ner. Det vore faktiskt bättre att stänga sådana kyrkor. För man riskerar att bli precis som Ussa. Den som försöker ställa sig över Gud. Och riskerar att dö andligt sett. Och jag säger, om det bara fanns de alternativen. En likgiltighet och slå sig till ro. Eller en församling, en väg där alla gränser suddas ut. Där det inte är så noga med Guds ord. Där man kan använda i princip vilka metoder som helst bara för att locka människor till kyrkan. Då kan det kvitta, vet ni. Då kan vi lika gärna lägga ner. Det finns ingen anledning att fortsätta. Men, tack och lov, det finns ett annat alternativ. Det finns ett Guds alternativ. Oavsett hur situationen är idag, i ditt liv, i församlingen, på den plats där vi bor, det finns ett annat alternativ. Det finns ett Guds alternativ som leder till seger. Om vi går i fotspåren. För om vi går i fotspåren, i Jesu fotspår, inte i världens hjulspår, då är vi trygga. Då har vi en framtid och ett hopp. Och de fotspåren, de leder oss in i seger för Guds rike. Seger för de människor som vi ber för. Seger för de bönämnen som vi får bära inför nådens tron. Därför att Gud svarar på bön. Därför att han är mäktig att göra precis vad han vill. Och han ska leda församlingen till seger. Det är Guds budskap till oss idag. Att vi värjer Jesus, att vi värjer hans fotspår. Att vi värjer att vänta efter honom. Söka hans ansikte. Förtrösta på honom. Lita på hans ord. Fördjupa oss i hans ord. Stå fast i nåden. Och vi ska få se seger i Sverige. Seger i församlingen. Seger i våra personliga liv. I våra familjer. Amen.